Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Vadå? Vad är det du smakar på där borta?
Nej, men jag sa ju det till honom, va? Jag sa ju...
Vem då?
Är Omar Rudberg. Alltså, han var ju med Melo igen i lördag, så jag hade ju varnat honom. Jag är väldigt tydlig med det, så jag var nu inte för bra. Men jag såg det på en sekund, va? Alltså, när han dök upp i skärmen i lördag. Så jag såg det på en sekund. Såg den perfekt koreograferade dansen. Jag såg de sprakande, glittriga scenkläderna, den förföriska blicken som liksom perfekt tog kameran varenda gång. Jag muttrade för mig själv framför tv. Jag sa, Omar, du har gjort det igen. Det här är för bra. Ja, men jag hoppades ändå att det skulle räcka, såklart. Men sen till slut så ledde det fram till det här.
Till final, Friends Arena, 12 mars. Robin Bengtsson med Innocent Love!
Jag försökte varna honom alltså. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Ja, doktor.
Jag med Landell Lambrell.
Måndag, ny vecka, Mello har drog igång. Det var ju en kaosartad delfinal, kanske den mest kaosartade delfinalen vi har sett. Ja. I alla fall under de åren som jag har sett. Och jag har sett sen Edin Ådahl vann 1990.
Oh, yeah.
Så det är ändå ganska många år nu som jag har suttit klistrad med mina blågröna ögon mot rutan. Det ska vi gå igenom såklart. Omar Rudberg, tyvärr, för bra ännu en gång.
Mm.
Jävla typiskt.
Det förföljer honom verkligen.
Ja, det där, vissa kan inte bara skaka av sig sin begåvning.
För brahet.
För brahet, nej. Det är trist.
Ja, men jag tyckte ändå att han hade den imponerande scenframträdande som jag gillade. Och jag tyckte att hans styling var ganska kul.
Ja, men det var ju det som var problemet.
Det var ju problemet. Han hade inte tänkt
bra.
Det var ju för bra.
Ja, det var för bra. Det var för bra.
Allt satt. Har ni kollat på vinter-OS?
Nej.
Lite gammare.
Mm. Ja, jag har faktiskt sett oväntat mycket. Det är ju några kineser på, som de har placerat ut på läktarna.
Mm.
Nej, men, du sitter och kollar på läktarna.
Du tror att det där är bara...
Tävlingarna sker nere på banan.
Jag vet, alltså de är kuliss liksom.
Nej, men det är
ju, statister.
Nej, men det är väldigt få. Det är ju ingen riktig ljudbild. Men det är ändå, det är lite stämning. Det är lite mysigt. Mm. Jag vet inte om ni har sett det här. Discovery är ju då de som har sändningarna för Sverige. Tidigare Kanal 5 och hela den koncernen. Och de har då skickat dit den främsta idrottsreporten vi har i det här landet. Jag visste inte ens att han gillar idrott, men Hans Fahlén, kommer ni ihåg honom?
Va? Vadå? Packat och klart? Eller reseprogrammet?
Ja, när och fjärran Hans.
När och fjärran, ja.
Han har då skickats till OS. Och jag har jobbat med Hans Fahlén, kanske. Jag ska inte säga att det var en bottennotering. Det hade ingenting med Hans att göra, men jag var då alltså manusförfattare på plats till Hans Fahlén under säsong 17 av Sveriges värsta bilförare för 10 år sedan. Jag stod ute på ett nedlagt flygplats utanför Stockholm och det var kallt som fan och jag satt då i min nyinköpta SUV och spelade musik jättehögt. Mm. För jag frös så mycket och jag såg alla stå där ute och huttra. Och det var alltid så att det kom fram olika fotografer till mig och bankade på mitt biltak och sa, skruva ner musiken, vi behöver banta.
Men fattar vad drygt att sitta där och pumpa musik.
Ja, verkligen.
Alltså, förlåt, jag hade...
Och ingen annan fick sitta i den varma bilen.
Nej.
Jag hade haft allvarligt snack med dig om jag hade jobbat på den produktionen.
Men då var Hans Fahlén där i alla fall. Han var jättehärlig. Jag tror inte han uppskattar mina manusförmågor dock, för att alltid när jag kom med honom, det kunde uppstå manussituationer på plats då.
Ja,
till exempel att någon sån här skulle kunna... Vi behöver ett skämt här, för det är en tjockis, alltså en tjock bil, inte en tjock person. En tjockis som ska upp för den här lilla vippbrädan. Kan du skriva ett skämt om det snabbt? Ah. Och så skrev jag ett skämt om det och så sa Hans Fahlén bara, kul. Vet du vad, vi testar en annan grej bara. Vi spånar här bara. Och så tog han ett helt eget skämt.
Ja,
det är min relation till Hans Fahlén. Han är i alla fall på plats då i Kina för att han är bror till förbundskaptenen Lars Fahlén.
Jaha.
Ja. Och Hans Fahlén hade då fått frågor innan. Kommer du lyckas vara opartisk? Kommer du lägga på den journalistiska integriteten och inte vara partisk? Ja, sa Hans. Men sen sprack det direkt när det var final i puckelpist.
Vad blir det? Kom igen nu, Walter Wallberg.
Ja! Det är fantastiskt! Ja! Kom igen, Walter! Jag tror att... Fantastiskt, ursäkta. Får man göra så här bland journalister? Det skiter jag i just nu.
fan. Guld, guld, guld till Walter Wallberg. Guld till Sverige. 2022. Det är helt fantastiskt. Ni borde se alla runt omkring. De är alldeles tårugda allihopa. Oh, det är helt fantastiskt. Och ett litet extra hej till landslagstränaren hemma i Sverige, Lasse Fahlén. Och till hela landslaget. Och till allihopa. Och framförallt till Walter Wallberg. Han har tagit OS-guld. Ja, det är fantastiskt. Vilken kille. 22 månader skadad inför den här säsongen. Och nu har han tagit guld. Ah! Grattis, Walter Wallberg. Det här känns härligt. Grattis Sverige. Första medaljen. Guld.
Han tar inte slut heller.
Okej.
Okay. Men det var fint. Jag såg när Walter fick sin medalj. Han stod där med sin lilla röda näsa och var glad.
Jo, jag vet. Fast det finns, som idrottsjournalist så
är det klart att det...
Men Lars och Hans Fahlén är som de här Cuomo-bröderna i USA.
Exakt så.
En jobbar på CNN som ska granska makten.
Hur slutade det?
Nej, åt helvete.
Båda fick gå.
Båda fick sparken.
Jag ser en varningsflagga här att Hans Fahlén, att det här är det sista mästerskapet Hans Fahlén täcker på plats.
De ryker båda två.
Men vadå, att han hälsar hem till sin bror, det är ju sinnessjukt.
De får flytta hem igen till mamma som Cuomo-bröderna fick göra.
Sveriges bröderna Cuomo. Ja. Hans och Lars Fahlén. Men det är en konstig värld när vi ändå pratar om amerikansk politik. Har ni sett att Rudy Giuliani, Donald Trumps tidigare närmsta man, dök upp i Amerikas version av Masked Singer?
Nej.
Jo.
Är det sant?
Ja. Och två av jurymedlemmarna lämnade då omedelbart jurybordet, för de blev så upprörda. Intressant ändå att de har den här approachen på underhållning i USA. Det är svårt att tänka sig det i Sverige, att Arboga kvinnan skulle dyka upp bakom en sån trollmask.
Ja, det är inte riktigt samma sak, men jag förstår vad du menar. Men samtidigt så tyckte jag att det var häftigt av då jurymedlemmarna att bara gå, för att det känns ju väldigt oamerikanskt. För de är alltid för bara god stämning. Att det blir så jobbigt att de bara skulle lämna sådär.
Ja, Sarah Palin var med under masken för 2 år sedan.
Ja.
Så de verkar, ja.
Vad är det här för produktion?
Nej, jag bara säger, hon var under björnkostymen, kan jag spoiler. Om man ser Masked Singer 2020.
Men de gillar väl sånt där. De slängde ut den här Sean Spicer, den här första presskillen för Trump. Han dök upp på Oscarsgalan och delade ut något pris. Och då var ju kändisarna väldigt upprörda. Men ingen tror jag gick därifrån då. Så de har väl lärt sig nu att så här, nu gäller det att gå därifrån. För de som inte gjorde fick ju kritik då.
Ja, så att de är drillade nu.
Ja, men det är bara en konstig värld när man liksom går från att vara då närmaste man till världens mäktigaste man, och sen då 1-2 år senare så står man bakom en sån trolldräkt och sjunger olika covers av Tainted Love.
Han är mångbottnad, Giuliani.
Ja, är han det?
Man glömmer bort hur älskad han var runt 9/11, Giuliani.
Alltså, ja,
han var
ju liksom en
nationshjälte.
Ja, jag vet, fast han fick ju det i knät. Alltså, till och med jag hade blivit älskad om jag hade varit borgmästare i New York.
Ja, exakt. Ja. Han gjorde egentligen, han gick ju bara ut på gatan istället för att gömma sig, vilket var ju då hans genidrag. Men han var ju oerhört älskad. Han var ju liksom odds on favorite till att ersätta Bush då efter, eller bli republikanernas kandidat. Så han var ju väldigt älskad då, men kanske inte lika mycket nu då.
Men alltså, det är ju ett uppslag ändå för svenska Masked Singer, att man vill se hon Lottie Knutsson. För man tänker på tsunami-rapporteringen där, för hon blev ju älskad. Och det enda hon gjorde var ju att hon bara dyka upp i olika tv-soffor och inte var ett asshole.
Nej.
Som då, vad hette hon?
Laila
Freivalds. Ja.
Men man vill ju inte vara sån heller, för man måste ju då såklart hedra vad Lottie Knutsson då gjorde. Men kan man hävda att hennes tid i strålkastarljuset i solskenet har lite passerat? Alltså att...
lite, och det konstigaste tycker jag är att hon fortfarande jobbar kvar på fritidsresor.
Ja, men hon hade ju ändå rivit taket om hon klev ut ur en dräkt.
Men hade Lottie Knutsson rivit taket?
Ja, nej,
inte
nu. Kärleken finns
du?
Kvar.
Folk skulle bara, vara fan, så här, du ska ju fixa med min resa till Thailand.
Det här är ju
typ
vårt största nationella trauma. Och hon var liksom den enda som...
Du måste ju tänka på vilken som är målgrupp här. Mina barn gäspade när... Vad fan var det? Sven Melander tog av sig masken och var med den här farbrorn.
Och då har dina barn ingen relation till Lottie Knutsson?
Nej, det har de inte.
Mats Knutsson då?
Ja, det är en annan sak. Ja.
Den enda svenska politiker som jag tror det här skulle egentligen vara hand i handsken för och som skulle, kanske skulle vara kontroversiellt också, det är då Mattias Karlsson, SDs starke man. För han har ju, jag vet inte om ni läste det DN-reportaget för något år sedan, han gillar ju det här. Alltså han firar ju då Valborg i olika masker. De ska då klä ut sig så att de blir fulare än trollen. Det är någon gammal svensk tradition. Så de har olika trollmasker när de går och kastar kottar och kvistar på elden och sådär. Så att kanske man pitchar in en riktig sån vikingadräkt eller något till Mattias Karlsson.
Ja,
det skulle, jag tror att det skulle kunna öka hans folklighet. Det känns ju som att Masked Singer är ett väldigt folkligt program. Så att,
ja, det skulle jag nog kanske titta på bara för att se reaktionerna.
Han är utklädd till troll.
Ja.
Fulare än ett troll då.
Men vad är poängen med det? Att man bara ska...
Man ska skamma bort troll. Att trollen när de får syn på en. Blir, ja, ja, fast det bygger på, det bygger
han
på en
tror
idé.
På troll?
Nej, men i Sverige förr i tiden så trodde man på troll, antar jag. Och då menar han väl att det, vi i Sverige med den nya mångkulturalismen har liksom tappat vår skräck för trollen. Alltså att det är en av bieffekterna när man tar in folk från Mellanöstern. Okay. Att det finns ingen respekt för de svenska trollen. Jag vet inte.
Han svårt att hänga med där.
Ja, jag vet. Men då står de och kastar varpa och sån där skit. Det är väl jättehärligt.
Inget fel på varpa.
Nej, det gör ni säkert på Gotland också. Men jag menar bara att det är jag tycker
det
ibland,
är ju för
ibland tycker jag att Mattias Karlsson med vänner, de fokuserar på fel saker. Det är kanske inte det man drömmer om. Om man drömmer om en svensk liksom, koloni så drömmer man om sådana små dalahus och bara lugn och ro, inte att någon knackar på så här. Kom igen, vi har klätt ut oss till troll här borta. Vi ska gå runt ön. Nej! Det vill jag inte göra. Jag vill
vi måste skrämma trollen.
Va? Alla lugn och ro. Det partiet skulle jag rösta på.
Det låter ändå som en sån här M. Night Shyamalan-film.
Nej, det är ett fantastiskt reportage. Det är bilder på dem också när Mattias Karlsson gör det sån här tunga ut och gör den här, ni vet den här gesten med händerna på huvudet. Alltså,
små grodorna.
Alltså, fast med tungan ut så att den är så här. Det är en ovärdig gest.
Ja, jag förstår, men det ligger ju din närbesläktad med Masked Singer ändå.
Ja,
men
och därför
är,
tror jag.
Är det han som får ta över efter Jimmy? Jimmy är väl lite trött, va?
Jag vet inte. Jag tycker Mattias Karlsson det är en reslig man och han håller trollen borta. Det är väl bra på något sätt. Det är bra
public
på
service.
Ja, men det är en konstig värld. Jag växte ju upp som the wrestling fan. Jag och Jan hade ju en relation till, vi såg ju Dwayne The Rock Johnsons första match, jag var 12 år då, det här var i november 1996, The Rock var väl 23-24 år gammal. Och då visste man ju inte sen att han skulle bli världens största filmstjärna. Såklart inte, han var dessutom rätt dålig från början. Men om man då skulle kunna spåra framtiden, den 12-åriga jag skulle få höra att, ja men säg då, 25 år senare så kommer då sonen till Amerikas före detta president att döma din favorit wrestler för någonting han har sagt. Det är det som har hänt nu. Donald Trump Jr. då har gått åt Dwayne The Rock Johnson på Twitter det senaste dygnet och letat upp alla saker då som The Rock har sagt i karaktär som The Rock, som inte är politiskt korrekta. För att The Rock gick ut och först stöttade Joe Rogan efter det här med Spotify. Och sen gick The Rock ut och sa, jag visste inte att Joe Rogan hade sagt N-ordet.
Nej, just det.
Så då sa The Rock, okej, då tar jag lite avstånd från Joe Rogan. Och då blev Donald Trump Jr. rasande på The Rock. Fast inte på Dwayne Johnson. Då blev han alltså arg, inte på Dwayne Johnson, utan på The Rock när han var i karaktär
som wrestler.
Ja. Och sagt, vad säger du nu då? Bland annat tog han fram det här klippet då när The Rock plötsligt börjar prata kinesiska.
Let The Rock tell you in Chinese.
Uh-oh.
Chinese? Ting bang ding dong his don't go ai.
Ja, det här kan du inte skratta åt. Det här.
Vad fan?
Ja, nej, det är en märklig tid att leva i. När sonen till USAs före detta president försöker klämma åt wrestlingkaraktären The Rock på
Twitter.
På grund
av att ha stöttat en gammal MMA-slagskämpe. Turn podcaster.
Ja.
Ja,
och samtidigt som den före detta presidenten närmsta man dyker upp i troll direkt på Masked Singer. Jag bara säger att i en sån störd värld så är det inte så konstigt att den här nyhetspodden är den nyhetspodden som ökar mest i lyssning. För det är liksom inte en normal värld. Det är inte Mats Knutsson världen längre när det kommer till nyhetsrapportering. Det är snarare sånt här man måste ha koll både på vad som gömmer sig bakom maskarna på Masked Singer och vem The Rock är och också hur allt det andra.
Ja. Mm. Det är lite mer underhållande får man ändå säga än Mats Knutsson. Inget ont om honom.
Nej, verkligen inte. Och med allt det andra då menar jag allt den riktiga nyhetsrapporteringen. Alla krig och allt.
Ja, just det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vet ni vad, jag tror att vi brukar ju synka ihop oss ibland sådär och säga så här som att vi pratar om samma saker. Men jag tror lite nu att vi pratar om samma saker, i alla fall samma tema. Vi har ju alla sett Mello. Jag tror det kan vara så att Minuten, Jumbulen, Jombolan och Det öppna brevet, alla rör sig i Mello-universum. Vi får se. Vi får se. Först ut i alla fall jag, eftersom det är jag som har makten över knapparna. Messias minut, Mello-special. Topp tre roliga saker som hände under den första deltävlingen i Avicii Arena i lördags. Topp tre. Plats tre. Alvaro Estrella var inte med och tävlade i lördags. Där man ska vara med och tävla nästa lördag. Och John, du hade ju i något sånt uppsnack en spaning om att Alvaro Estrella, likt DJ Mendes, är med för att vi svennar gärna vill känna oss som en del av kontinenten. Vi vill ge den här genomvita festivalen en flärd av något lite mer exotiskt.
Ja.
En latinorytm, om du så vill. Och man kan ju tycka att det här finns någon slags racial profiling i det här. Och man kan också säga så här, men så är det väl inte alls. Fast jag tror att du hade en poäng, John, för att Alvaro Estrella är med i enbart 4 sekunder i slutet av den här första deltävlingen. Och det han gör på de här 4 sekunderna, förstår ni det? Alltså, när han dyker upp så här, nästa vecka får ni se Alvaro Estrella, då får man bara se ett klipp med honom. Du är han alltså mitt i... Han mitt i då att programledaren Farah ber Estrella dra av en... Det ser ut som att han drar en salsa.
Alltså, jag försöker lära mig allt.
Suave, det är lite så här... Man...
Det var det.
Han står och vickar på höfterna.
Ja! Redan nu, redan en vecka innan, så står han och vickar på höfterna. Hur starkt. Plats två. Erik Sades agent har snackat till sig jättemycket tv-tid för låtar som kanske inte förtjänar. Erik Sade var ju med jättemycket. Man skulle kunna hävda att han var den artist som fick mest fokus då i lördagens deltävling. Han körde alla sina låtar som han någonsin har spelat in. Han är ju en av få artister som faktiskt aldrig har gjort en annan låt förutom de som varit med i Mello. Det är hans rekord, kan man säga. Han har bara spelat in 4 låtar och alla de 4 spelades upp i rad på mästersändningstid.
Ja. Ett medley.
Ja, ett medley. Och man kan jämföra det då med förra årets vinnare Tusse som fick 2 minuter i början. Och sen fick Erik Sade 18 minuter i sträck i slutet av. Det var imponerande. Det var då den här kvartetten Manboy Popular. Manboy är en väldigt fin avskalad pianoversion som ingen har bett om.
Nej, verkligen inte. Med så stor bandskänsla.
Manboy Popular Sting, som jag tycker är en underskattad låt, kom 5 när den var med. Och sen då förra året, vad heter den?
Na.
Ja. Just det, every minute. Där har jag. Just det. Och det man kan tänka då, det jag fascinerades av var inte just, för Xade har ju lite rykte om sig att ha ett ganska stort ego. Alltså en Omar Rudberg-känsla. Jag vet inte vilka
Han kallade väl sig själv musikens Zlatan, tror jag, när han breakade med Manboy.
Ja, precis. Många kallar honom en musikens Mattias Varela också.
Okay. Jag tror du skulle säga en musikens Mattias Karlsson.
Nej, men Karlsson tror jag är lite mer ödmjuk. Han är mer män i trolldräkt brukar ofta inte vara så slå sig på bröstet.
Nej. Det är... Eller?
Det är ett gammalt tal.
Från trollens tid.
Ja, det som fascinerade med mig då var, har Erik Sade ställt några frågor kring det här? För att sen då introducerades han ju i Hall of Fame efter
det.
Och då förstod man, de hade sagt till Erik Sade, kom och uppträd med alla dina låtar som du någonsin har spelat in, gör dem gärna ett medley, för det blir snyggt sen då med Hall of Fame. Det är ju en naturlig grej, då kan man ju fatta. För att annars är det ju stört om någon skulle ringa så här, Erik Sade, vi tänkte att vi här vill ha 4 låtar av dig, helt utan anledning.
Men varför gjorde de inte tvärtom? Att de presenterade det först med Hall of Fame?
Jag vet, men nej, då hade inte... Ja, precis. Men jag undrade ju väldigt länge då, vad beror det här på? Och visste Erik Sade om att det här var anledningen till att de ringde?
Ja,
eller har han så stort själv?
Det visste han.
Vad sa du?
Det visste han.
Nej. Det är så diffus det
nej,
här.
Nej, vet du vad? Sen kom ju svaret, han visste faktiskt inte det här.
Jag fick ett pris ikväll. Det var du inte med på. Det har jag ljugit grej i veckan.
Ja, nej. Och ska säga, jag hade inte sagt något. Erik Sade ingen aning om det här. Så jag trodde bara att de sa, hej Erik. Han har alltså självförtroende, en man som tror att de vid första tävlingen, när Christer Björkman väl har lämnat, säger, för att verkligen piffa upp det här behöver vi 4 låtar i rad av dig. Och han säger, ja, jag kommer. Jag har tid. Ja, plats 1. Oscar Sias lätt förvirrade uppsyn gjorde lördagen till märklig tv. Okej, jag har ju då haft många spaningar genom åren om att svensk television är ganska tradig, för att den är så, även i ögonblick då som ska betyda någonting, så förbereder de det så mycket så att det blir liksom väldigt skriptat, väldigt platt. Till exempel när Kodjo Akolor pratar till sin mamma, för något år sedan hade ju Mello. Mm. Det var ju fint. Men jag satt ju bara och störde mig på att ja, just det här känns ju som att de har repat det här 20 gånger. Mm. För att det är så svensk tv fungerar, för att svensk tv är så jävla liksom anal, va? Mm. Och inte anal på det bra sättet.
Jag vet inte vad det betyder.
Nej, inte det var ett skämt som jag hade skrivit in i manus.
Ja, jag förstår.
Vilket av dem är det bästa?
Ja, det, hur många gånger har du repat det?
Nej, jag kanske borde ha repat det. Kanske borde jag haft en redaktör som sa stryk skämtet. Men det har jag inte, jag jobbar utan redaktör som Ulf Lundell. I alla fall, men då, nu fick jag ju det. Det som jag hade bett om i så många år. Nu fick jag ju en totalt en man som kanske hade repat. Oskar Zia är ju, jag känner Oskar lite grann sådär, så jag kan inte vara så kritisk mot honom. Men man kan säga så här. Han är ju fantastisk i en roll där han är lite fri. Mm. Han är jätterolig när han får vara fri. Inte lika bra när SVT tvingar honom att bli någon slags Café Norrköping-programledare. Alltså när han måste läsa innantill i sådana manuskort.
Ja.
Och redan innan sändningen började, för det som hände var att det strulade med en app och sådär. Redan innan sändningen började strula med appen så märkte man ju att Oskar, det var ju liksom inte riktigt... Det är en sak att vara en rolig kille vid sidan av, men det är en annan sak att leda allt och säga allt det jävla tradiga.
Tror du inte att någonting har hänt där? För när han körde förra året med Anis on the Mina, då tyckte jag inte alls att det var de här vibbarna.
Nej, men då var de ju också, två lite tokiga killar. Det var ju liksom, det finns ju den här dramaturgin i tv att det finns en som ska hålla koll på saker och en som ska flamsa. Det är ofta kvinnan kanske som ska stå och vara den tråkiga och läsa. Mm. Och så kommer en kul kille bredvid.
Mm. Ja, oftast.
Oftast så. Här är ju då Oscar alla i ett. Liksom. Och det är ju uppenbarligen svårare. Men vi kan ta ett klipp här när det tokar till sig lite. Det här säger jag inte för att på något sätt håna Oscar. Det här säger jag för att jag tycker någonstans att det här ändå är bättre än det här genomrepade som SVT brukar tvinga i oss.
Vad är det om popprins under ni? Jo, det ska jag ta och förklara. Vi börjar med en riktig hingst. Mm, fel. Mm. Vi ska bara göra rätt här. Ja, då följde det här momentet lite. Och så har jag avslöjat hela grejen. Ja, det här är i alla fall, vi börjar med en riktig hingst.
No. Ja, han skulle hålla upp olika bilder och så lyckas han visa upp fel bild och spoila punchlinen innan och så vidare. Jag bara säger att det här är det jag bad om. Det här var det jag fick. Och nu läser man sådana här rapporter. Expressen tar det här på väldigt stort allvar. Mattias Bergqvist, en nöjeskonare, säger så här kan det inte få fortsätta. Självklart kommer mycket vara fixat till nästa vecka. Ändå känns det som att förtroendet för SVT är naggat i kanten.
Nej, vad fan?
Och då känner jag, jag vet inte om det är naggat i kanten. Jag tänker någonstans också att man kanske bara ska låta Oskar få vara fri, springa fri som den där hingsten som han skojade om. För att jag tror inte man ska boxa in en vild hingst. Jag tror att Oskar skulle må bra och bara få vara en rolig kille utan att behöva läsa de här Café Norrköping-lapparna som någon har tvingat in i handen på honom. Jag bad om det, jag fick det. Och det var min take på första delen.
Nu är det dags för Jongbolan. Nu är det dags för Jongbolan.
Oj vad du vevar. Hur svarar du kritikerna som säger att du tar väldigt stark politisk ställning när du spelar upp First Aid Kit?
Jag förstår inte vad det betyder.
Att du verkligen tar ställning. Att du kommer ut
för
som
vad? För First Aid Kit?
Nej, för en, som en riktig sån... Alltså,
vänster.
En sos, alltså en röd, alltså en Rebecca och Fiona vänster. Alltså att du är... att det är Rebecca, John och Fiona.
Ja, det finns ju ett skämt i det som man har nog missat då. Ja, det står ju Mello då på min lapp. Och jag tänkte, om man hatar Mello så måste ju de här veckorna vara som någon slags eget personligt helvete.
Verkligen.
Inte bara så är det Mello då sändningen, det är även alla poddar och alla radio och tv pratar om det.
Ja, men det finns ju andra poddar
som inte pratar om
det. Ja, det tror jag.
Ja, men de, man ska väl lyssna på vår.
Ja, precis. Nej,
men efter det här så är inget Mello förrän på fredag, kan vi säga till dem som hatar det. Och jag tänkte ta lite det hetaste från eftersnacket då, efter deltävlingen var slut. Ja, som du var inne på med så här, åkte ju Omar ut igen. Tyvärr, vi pratade ju om det förra veckan. Men jag måste ändå säga att, vad fan liksom. Jag tror att det är vi som inte fattar grejen, tror jag. Alltså vi säger så här, ja, men Omar åker, eller vi skojar om Omar att han är för bra och så här, men det är vi som inte har fattat grejen. Vi är tröga.
Hur då?
Omar förklarar varför ganska bra på under eftersnacket då, som var precis efter deltävlingen i lördags. Han åkte ju ut då igen, men vad tyckte han själv om numret?
Ja, alltså jag är skitnöjd över mitt nummer. Det gick jättebra. Det verkar som att de flesta gillar det liksom.
Mm. Alltså det verkar som att de flesta gillade det. Jag vet, ja, förutom de som röstade då. Ja. Men på tal om röstningen så var jag inne lite på det förra veckan. Att förra gången Omar åkte ut så var det ju någonting, det var ju problem med röstningen.
Ja.
Alltså det, inte bara då att folk inte röstade på honom, utan det var liksom själva systemen.
Ja, det var ju gamla system som kanske borde bytas ut.
Exakt, och då har man ju haft god tid på sig sen förra gången Omar var med att göra det här. Har man gjort det då? Vi lyssnar.
Eftersom att man förlorade väldigt många röster på grund av att appen inte funkar, så är det ju såklart att det gör en skillnad. Alltså hade man fått in alla de rösterna också, hade det varit helt annorlunda siffror också, tror jag. Där missade man hur mycket röster som helst.
Mm. Ja.
Alltså tyvärr då. Men, så, liksom...
men de hade ju bytt, men det var ändå inte bytt till fel då.
Ja, alltså Omar var ju inte nöjd med den här röstningssystemet heller.
Nej, men det var ju appen som inte funkade.
Jag vet, men även då förra gången han åkte ut så var det ju, då var det ju inte, då var det ett annat system, men det var inte heller bra. Det verkar som att han är otursförföljd just med systemen.
Ja, precis.
Jaha, du menar, för då var det ju också apprösten när han åkte ut förra gången.
Ja, men det var något med själva systemet, tror jag. Men det som vi inte har fattat då, eftersom vi är lite tröga, och medan Omar är liksom ung och kan den nya, vad den nya tiden handlar om. Alltså gå vidare är liksom skitsamma i mellon. Alltså hur mossigt får det bli? Ja. Allt handlar ju om streams nu för tiden, eller hur? Mm. Ni, vi känner till streams.
Ja, det är alltså en strömformad el och så vidare.
Konsumtion.
Ja.
Ja, precis. Mm. Och alltså låten släpps ju, om man åker ut så släpps den ju på streamingplattformar som Spotify och YouTube.
Ja, ja.
Då vid 21.30 när deltävlingen är slut. Och,
oj, vad snabbt det går.
Vad fan gjorde du det? För jag har försökt att hitta bananas, men jag hittar den inte.
Ja, men det är för att vi är för tröga.
Jag tänkte, jag ville lyssna till exempel på Omar Rudbergs låt direkt när han hade åkt ut, men tänkte, de behöver ju säkert några timmar för att få upp den.
Nej då, men det har de planerat innan, va? Och Omar intervjuades ju här precis efter deltävling, så det kan ju bara gått några minuter sedan låten släpptes då. Mm. Och det visar ju på att det är vi som är tröga. För att på streamingplattformarna, där går låten riktigt bra tydligen.
Jag är jättenöjd, och jag har släppt en fet musikvideo som är ute nu, som redan har flera tusen kommentarer och views. Och låten är ute, alla streamar sönder den, och över världen också. Mm. Och det känns skitbra.
Mm. Skönt för andra.
Ja.
Folk streamar sönder nu över hela världen.
Nej, inte folk, alla streamar sönder.
Ja, alla. Över hela världen.
Mm. Över hela världen.
Ja, men,
det är här vi inte hänger med riktigt.
Nej, vi gör ju inte det.
Den här, när han säger det här, det här var ju från Expressens livesändning då, efteråt så är klockan 21.57. Ja. Låten är alltså släppt 21.30.
Vet du, det här låter som att du håller på att lägga ut en ny palmutredning.
Nej, men det är bara intressant då hur tröga vi är och hur snabba dagens ungdom som Omar är, det vill säga, och de som streamar. Det vill säga 27 minuter har låten legat inne. Mm. Och under de 27 minuterna har då hela världen börjat streama hans låt. Mm. Och den informationen har också nått Omar på de här 27 minuterna. Så det är så mycket som har hänt.
Kommunikation.
Han kanske är uppkopplad, hela han.
Mobilkommunikation som
jag tror verkligen på det där, satelliter
liksom.
Det går snabbt och det är vi som är tröga. Så det var Omar. Vi får se om han kommer tillbaka någon gång. Men vad hände mer i eftersnacket då? Jo, både Aftonbladet och Expressens melloreportrar liksom gav sig på Cornelia Jacobs, som gick vidare välförtjänt, tycker väl vi då. Vi sa väl alla att vi gillade hennes låt i fredags. Ja, det började ju med att melloreportern på Aftonbladet då, Tobbe Ek, tog ett uttryck lite bokstavligt. Ni vet hur man säger såhär, nyp mig.
Mm.
Alltså om man menar att så här, jag kan inte tro att det här händer, nyp mig.
Ja, det är ett väldigt gammalt svenskt uttryck som jag kan tänka mig att det är en sån som Mattias Karlsson uppskattar.
Ja, precis, man nyper trollen. Nej, men det är ju liksom, man säger det som att jag kan inte tro att det här händer, kan inte någon nypa. Men det är ju talesätt.
Ja, verkligen.
Det är ju ofta inte en uppmaning att man ska nypa någon. Nej. Men Tobbe Ek, ja, han tolkade det ganska bokstavligt.
Helt sjukt. Jag tror folk kan nypa mig en gång.
Jag nyper.
Nyp riktigt. Aj, satan vad du tog i.
Ja, du sa ju det.
Du sa ju det. Det kommer inte hålla i rätt.
Talesätt, Tobbe. Alltså, du ska inte springa och nypa mellofinalister.
Jag gjorde det med en kompis en gång. Jag sa bite me, och hon gjorde det. Sen hade jag ju ett blåmärke i 5 veckor.
Ja, bite me är ju samma sak. Det är ju talesätt.
Ja. Ja. Det är för sig, jag tar tillbaka det. Skulle ju nog hålla i rätten, för att han har ju för fan på band. Hon bad ju honom.
Jo, men jag kanske.
Ursäkta domaren, jag väljer att spela upp materialet.
Vi får se hur det går. Men övergreppen på finalisten Cornelia Jacobs slutade inte där.
Nej.
För när det var Expressens melloreporter Elinor Svenssons tur att intervjua henne, så började Cornelia öppna upp sig om sin ångest och osäkerhet.
Och jag är van vid att göra allt själv. Och det är inte för att jag liksom inte vill ha folk omkring mig. Men jag har haft kontrollbehov och liksom inte riktigt hittat rätt med folk. Och jag har, liksom har verkligen tendenser att bli väldigt ångest. Liksom, mycket ångestproblematik och så. Så jag behöver verkligen människor som jag kan lita på och bli, som jag känner mig trygg med och väldigt känslig. Och...
Ja, och det var ju liksom väldigt fint att hon öppnade upp sig väldigt ärligt och öppet. Och vad gör man då som reporter när man får höra någon berätta något sånt här, att man är ångestriden och väldigt osäker?
Ja, men såklart. Och innan vi går vidare, alltså jag hade velat att någon sa till mig, du har en frans här. Nu åkte den bort.
Åh, vad bra. Ah, tack.
Ja, men nu när du ska göra som... Ja, men eller hur? Eller hur? Tack,
tack. Va? Ja, alltså Cornelia hade en frans i ansiktet. Så direkt efter att hon hade berättat om hur hon är väldigt osäker och så lade Expressens reporter märke till att Cornelia hade en frans i ansiktet och, som fick henne då att se konstig ut och anmärkte på det då, och hon använde som svepskäl. Jag hade velat att någon sa det här till mig. Kan vi inte bara lyssna när hon säger det i början?
Ja, men såklart. Och innan vi går vidare, alltså jag hade velat att någon sa det till mig, du har en frans här. Nu åkte den bort.
Åh, vad bra. Tack.
Ja, men nu när du ska göra... Ja, men eller hur? Eller hur?
Alltså det är Expressens supporter lika gärna skulle säga, wow, det så här. Jag hade velat att någon sa det här till mig, men Cornelia, du luktar mycket äckligt.
Men det är så jävla sjukt. Det där är också en typ en sjuk form av härskarteknik ju.
Ja, det var allt från eftersnacket på Mellon.
Wow, vilken start på Mellon-resan.
Ja, och nu den här. Ja, ja, visst.
Klara Doktorov, har du skrivit ett öppet brev och har du gjort det i så fall till någonting som har med Melodifestivalen att göra? Annars blir jag besviken.
Nej, men det är klart jag har. Det har jag. Jo, men det är så att jag vet inte om jag berättade det. Det känns som att jag har berättat det 1000 gånger. Men jag jobbar ju med Melodifestivalen.
Ja, du har sagt det säkert 500 gånger bara det här avsnittet.
Ja, och det fick mig att tänka på allting som hände i lördags. Och jag såg också väldigt mycket i sociala medier att folk längtade efter Christer Björkman. Alltså tillbaka med Christer Björkmans stämning. Och det trodde man ju inte skulle hända. Så därför så har jag skrivit ett öppet brev till Christer Björkman.
Oj, hoppas han är vaken då, för han är väl i LA
just det,
nu.
Han är i LA.
Ja, just det.
Kära Christer Björkman, det var länge sedan vi sågs nu. Sist var när vi båda satt i styrgruppen för Melodifestivalen. Vi brukade sammanstråla vid kaffemaskinen för varje myte. Och du brukade sträcka ut handen och säga glatt, hej, Christer heter jag. Och jag trodde först att du skämtade, men sen insåg jag att du verkligen inte kände igen mig. En gång i månaden, under 5 års tid, så hälsade du på mig som jag för dig var helt okänt.
Men du har ju sagt det här, att du har ett ansikte som många inte känner. Jag vet även när vi jobbade ihop på Energy, så satt jag uppe annonstavlor i tunnelbanan då ett tag med en annan. Du jobbade med oss och då hade de inte uppdaterat annonstavlan. Nej. Och då satt en annan blond tjej med mig och Martin Björk. Och då sa folk, men du ser kanon ut på annonstavlan. Ja,
det var inte jag.
Ja, nej.
Ja, men jag kan köpa det här med att du inte kände igen mig. Jag byter frisyr ofta och du som är gammal frisör vet ju hur det är när
det är fördomsfullt, tycker jag.
När det är så att säga kliar i saxen. Jag vet inte vad det skämtet betyder heller, men...
Nej, det är säkert någon gay-skämt.
Men mitt helt anonyma ansikte är inte anledningen till det här brevet, utan snarare vill jag applådera dig. För jag var ju med och utvecklade den där satans Mello-appen. Vi lanserade den och gudarna ska veta vilket kaos det har varit genom åren bakom kulisserna. Sverige skulle bara veta allt. Nu när jag tänker på det så är det lite konstigt att jag aldrig skrivit på något sekretessavtal. Men jag kommer inte skvallra, jag lovar. Kanske bara lite. Alltså pyttelite. Mm. Saken är den att jag har suttit där i kontrollrummet och hört det går inte åt helvete med röstrobotar, fusk och programledarhaverier. Men med dig bakom spakarna så fanns det nästan alltid ett lugn, ett fokus. Du var den där klippan som stod stadig i stunder av kris. Jag minns till exempel när Anna Bok blev diskad från Mello 2016 och du skulle trösta henne där hon låg liksom raklång över ett konferensbord och snyftade. Plötsligt så krev en förvirrad bullybumpadrake in i rummet och Anna gav ifrån sig ett tjut. Men du höll ihop henne. Och du höll ihop oss alla. Genom kriserna som ingen såg. Genom kriserna som inte gick att dölja. Och jag är helt bergis på att du hörde av dig till Oskar Schia efter sändningen igår. För du vet vad han fick genomlida när produktionen inte lyckades hålla honom trygg. Genom allt kaos som uppstod. För sån är du, Christer. Döma av lördagens publikrespons så har folk äntligen fattat. För då var du saknad. Först nu så tror jag att Sverige förstår din storhet. Alltid lite för sent. You don't know what you got till it's gone. Som Joni Mitchell sjunger. Din vän utan sär egna ansiktsdrag. Klara.
Fint.
Men du har jobbat med Mello alltså?
Ja, fem år är det.
Vad är det man brukar säga? Man saknar inte kon förrän spiltan är tom, brukar man säga.
Ja, Mattias Karlsson säger så.
Även jag tycker det är ett fint uttryck. Och så är det väl. Äntligen har då kossan flugit till USA. Det är Björkman då. Ja. Och då förstår man ju kanske hans storhet. Vi är tillbaka imorgon. Då blir det inte ett ord om Mello. Då kan ni lyssna om ni har hatat dagens avsnitt. Har ni inte hatat dagens avsnitt, då får ni dröja kvar hela vägen till fredag. För då blir det mer snack om Mello. Vi älskar. Vi är ju Mellotoka, va? Men från en jultok till en Mellotok. Jag har många strängar på min lyra. Nu ska jag ut i skogen och skrämma några troll. Vi hörs imorgon. Hej.
Hej.
Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the City.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.